Hej. Ja, då skulle jag vilja ha pimientos padron. Patatas con aioli. Aioli. Ja.
Aioli.
Nästan. Och sedan lite av de här marinerade kronärtskockorna. Vill jag ha dem?
De är jättegoda.
De är. Du behöver bara säga att de är jättegoda så tar jag dem.
Ja, jag kommer också ta kronärtskockor. Och så kan jag ta en gambas ajillo. Och så kan jag ta en pincho moruno.
Och lite kanske bröd, lite vitlöksbröd.
Ja.
Det kör vi på. Och så vill vi dricka något gott vin till det. Vi brukar ju mest dricka vitt, men har du något vitt som passar till det här?
Sauvignon Blanc, gillar du sånt?
Ja.
Det går bra. Då var det dags för säsongsavslutningen av Lunch med Montelius 2019. Martina och jag ska äta tapas på Ramblas i Hornstull i Stockholm. Jag heter Gunilla Brodrej. Nu käkar vi. It was
there I knew. Ja, planen.
Planen som kraschade
var ju att gå och kolla på Robert Fuchs och Eva Fröling bland andra i den här julshowen på Strindbergs Intima Teater.
Ja, det var så vi slutade förra avsnittet.
Och 50% av podden gjorde det faktiskt också.
Ja, precis. Det är inte totalt haveri.
Nej, det är ett halvt haveri. Det är som man tänker att röven på flygplanet störtade med nosen.
Det höll sig.
Den höll sig ovanför ytan.
Ja, det gjorde det. Ja.
Så Gunilla har alltså varit sett den här showen. Jag hamnade i någon form av trassel med, som jag inte ska trötta ut er med.
Nej.
Men Gunilla var och såg showen.
Ja.
Och sen skrev du faktiskt till mig ett sms. Jag vet inte när du skrev.
Ja.
Typ att jag inte skulle deppa för mycket.
Nej.
Över att icke har sett den här showen. Jag
skulle inte ligga vaken hela natten.
Nej, för det låter ju väldigt
gräma
roligt.
Gräma dig och gräma dig och gräma dig.
Jag är ju ett mycket stort fan av Robert Fuchs. Det är vi ju alla.
Ja.
Eller ja, inte alla kanske, men du och jag.
Ja.
Eva Fröling och jag har ju en historia med varann.
Ja, det har ni ju.
Vi har jobbat ihop tidigare och det slutade lite speciellt.
Ja, och det känns så här lagom till jul och när man ska ta det här årliga stålbadet med Fanny och Alexander.
Då kan det vara roligt att veta också att om man bor i Stockholmstrakten så kan man faktiskt se Eva Fröling live ett tag till.
Och det är en helt annan.
Tack.
En helt annan.
Det har ingenting med Emily, Fanny och Alexander
att göra. Har verkligen ingenting med det att göra.
Nej.
Man ska verkligen inte ens fundera så mycket på det.
Det blir ingen sån här högknäppt klänning. Och
det blir verkligen inte.
Det här finstämda.
Det blir den raka motsatsen.
Gud vad Eva måste ha rösttränat för den där rollen. Som Emily, eller snarare ändrat sig. Man hör ju Eva, alltså om man träffar Eva privat.
Ja.
Hon snackar i så här, vet du. Hon snackar ju verkligen som en söderböna typ. Och det gör hon ju verkligen inte i Fanny Alexander.
Nej.
Det kan någon gång, om man har sett Fanny Alexander många gånger och vet hur Eva pratar egentligen, då kan man nästan höra det någon gång. Men hon måste ha ansträngt sig som fan. Med den rollen. Hon har gjort vissa andra roller där hon pratar Eva-språket. Men privata Eva pratar jättemycket så här. Hon är verkligen, hörru, har du varit på Ikea? Köpt madrasser, tog du den där gråa? För den tycker jag, den har jag, den är jätteskön. Jag satt ju och pratade med Eva hela dagarna för 5 år sedan.
Ja.
När vi repeterade hon och jag och Gustav.
Men det är ju konstigt, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig nu för att göra det lite diplomatiskt.
Men kan du inte beskriva ungefär hur showen var? Alltså vad gick det ur? Var det liksom nummer? Eller?
Det var nummer.
Mm.
Det var en sån där nummerrevy. Eller det var lite grann som Roliga timmen.
Det kan ju vara kul.
Det kan vara jättekul. Och det kan vara väldigt ojämnt.
Ja.
Ja,
och ibland är det kul att det är ojämnt.
Ja, och Lex, så här är det med showbiz. Det är en risky business.
Vi alltså, har ju samtidsterapi.
Det finns inga garantier.
Och det är lite det som är spännande ibland för oss kulturtanter. Vi kan nästan vara beredda, nu såg inte jag det här, men jag kan nästan vara beredd att se något som inte är så bra. om det finns något annat som är roligt att titta på som inte nödvändigtvis är verkshöjd utan mer, ja du fattar.
Ja, exakt. Någonting som du verkligen hade uppskattat, det var faktiskt en av teaterpraktikanternas nummer. Hon heter Siri, mitt efternamn som jag inte kommer ihåg. Och hon gjorde en liten presentation av nyårsklockan. Och hon ville att man skulle ringa henne istället. För att hon aspirerade på
ring
jobbet.
Mig.
Ja,
hon
ring
ville...
mig.
Ja, okay.
Ja. Och det gjorde hon faktiskt ganska roligt. Apropå vårt samtalsämne i förra podden också. När vi pratade och gick igenom den lite grann. Ja. Och så det var lite parodi på hur man kan bomba med nyårsklockan. Det tyckte jag var kul. Ja. Det fanns annat också. Robert Fuchs sjöng ett av Britta Borgs absoluta paradnummer.
Åh,
ja.
Och det gjorde han ändå.
Det gjorde han mycket bra. Och när hon liksom förbannar julen. Men ja, nej, men jag tänkte kanske inte att jag skulle lägga ut texten om den här. För att även om jag respekterar Eva Fröling på väldigt många sätt, så kanske inte improvisation och humor hennes paradgren. Får man säga så?
Jag tycker man får säga så, därför att Eva har så mycket som man aldrig kan ta ifrån henne.
Ja.
Hon har Fanny Alexander, hon har att hon är en av Sveriges vackraste kvinnor. Mm. Hon har att hon är rolig som person. Hon har en hög ställning och då tycker jag att man kan våga säga att hon inte är bra på allt.
Nej.
Hon kanske inte är bra på att vara tandläkare heller. Alltså, man måste inte tokhylla någon för att den är bra på någonting.
Nej. Och här, ja. Men, och vi behöver inte heller uppehålla oss vid just den här föreställningen. Utan jag tänkte närmast att vi kunde ta den som en avstamp. För en diskussion om vad som gör en människa eller en person på scenen rolig.
Mm.
Och tvärtom. Alltså.
Det blir en komplicerad fråga.
Det är svinsvårt.
Det beror ju också på vilken typ av rolig. Har inte jag pratat i podden om när jag fick höra att det jag gjorde inte var stand-up?
Det kanske har, men det kan du ta igen tycker jag.
Det var egentligen bara väldigt kort. Jag har ju den här konstiga... Ja, men nu blir det tvärtom mot Eva Fröling. Jag är väldigt dålig på saker. Många saker. Kanske det mesta. Jag är sinnessjukt dålig på saker. Men så har jag ett par talanger. Och en av de talangerna som är väldigt konstig som jag har, det är att kunna improvisera. Det som tydligen Eva inte kan. Men jag kan improvisera prat. Om vad som helst. Vi har till och med det i vår samtidsterapi som också har bättre och sämre kvällar. Brunnsgatan. Så har vi ett stående nummer som heter Marty Mästrar. Som är att Figge Norling då, min kollega. Han, jag får hålla för öronen, så håller Figge upp skyltar med fyra ämnen.
Ja.
Och så får publiken rösta då vilket ämne jag helt oförberedd ska prata om i fyra minuter.
Ja.
När vi hade Doggy Doggy Lito där, så var det att jag skulle rappa. Då fick publiken välja rhymes. Någon gång har jag sjungit en improviserad sång. Och detta är alltså på riktigt helt oförberedd.
Ja.
Och då blir det alltid roligt.
Ja.
Jag kan prata roligt om vad som helst. Men det är inte stand-up, förklarade en ståuppare för mig.
Ja.
För att då, jag hade liksom låtit ett gäng ståuppare komma och låna Brunnsgatan helt enkelt och ha en stand-up kväll.
Mm.
Och då så hade de faktiskt frågat mig, så det var deras fel, om inte jag kunde uppträda också. Då sa jag, okej, men jag är inte stand-up. Nej, men gör någonting bara. Ja. Och så gjorde jag det och så fick jag jättemycket skratt, obs. Men då så var det en sip-komiker som sa så här, ja. För någon snäll komiker sa, men gud, skulle inte du testa? Skulle inte du komma till Norra Brunn och testa? Liksom.
Ja.
Lite stand-up.
Ja.
Du är ju rolig.
Ja.
Och då sa den andra sippa komikern så här, ja, jag tycker också att det där var roligt, men det är ju inte stand-up.
Nähä,
sa jag också. Och sen nästa kväll så gick jag in och så sa jag till publiken så här, att obs, om ni tycker det här är roligt, vilket ni inte behöver tycka, men om ni skulle tycka det, ska ni ändå veta att det är inte stand-up bara för det. För det vet jag, för det har jag lärt mig nu.
Ja.
Det tyckte de var roligt. Det kanske var stand-up. För där ska man börja med sina tillkortakommanden nu.
Ja.
Det är ju en av stand-upens grundregler.
Det måste man.
Men om man till exempel har vattenskalle, då får man inte låtsas som ingenting. Utan man måste säga hej, jag har vattenskalle, så kan man helst skämta om det.
Okej, ja.
Man måste liksom peka på det obvious.
Jag förstår.
Då tänkte jag, då pekade jag på det obvious att jag inte stand-upade.
Nej, just det.
Du aspirerar inte.
Och jag ändå det. Inte stand-up.
Det finns regler och regulations.
Okej.
Sen finns det ju också...
Ja, men det är kanske att man har en rutin som är att man... Alltså att man vet vad man ska... Det är lite som en monolog då, en stand-up. Det är en monolog.
Du har, och så finns det olika trick.
Du har skrivit den innan.
Och men man, ja, precis. Och så har man repeterat det jättemycket. Ja. Och grejen är att de gör det om och om igen. Alltså, ja. Om jag improviserar en prata...
Ja.
Och sen säger någon, kan du göra om det där? Ja. Kan jag inte göra om det.
Nej.
Men de kör ju kväll efter kväll efter kväll samma grej.
Just det.
Och då har de repeterat allting. Och då tror jag att det är ganska likt hur det funkar med fars.
Ja.
Därför att det hörde jag av en skådespelare som hade jobbat tillsammans med Lars Lind. Som ju alltså är, men det är många av er som känner till honom. Men han är alltså en jätteduktig farsskådespelare.
Mm.
Också vanlig karaktärskådespelare. Men han har spelat mycket fars.
Ganska stilig man alltså.
Jättesnygg tycker jag.
Han,
och jättetrevlig person.
Han är född i Umeå. Jaha. 1935.
Oj, 35?
Ja, så att han har ju... Men han är typiskt en sån här som har spelat på Folkan i 100 år.
Jag tänkte med honom som 40-talist, men han är nog bara välbevarad.
Ja, vi ska se om jag kan hitta någon... Alltså han var ju jämt med i tv-teater på den tiden det begav sig. Men det är många av våra lyssnare som är alldeles för unga för att liksom ha sett honom i kvartetten som sprängdes, repmånad, lösa förbindelser, varuhuset,
med alla de här klassikerna. Rederi. Alltså han är en sån där äkta skådespelare, rutinerad, fantastisk skådespelare, men som aldrig men som aldrig blev liksom en sån där superkänd.
Nej, nej just det. Nej. Det här liksom skådespelar vad ska jag säga, inte galärslavarna, men liksom...
Nej, men egentligen stommen i... Alltså, ja, om man tänker hur många skådespelare som är mycket Persbrandt eller Lena Endre.
Ja.
Och sen har vi alla de andra som är skådespelare.
Ja, just det, just det. De skådespelar arbetarna på något vis.
Ja, men de flesta skådespelare är inte kändisar.
Nej.
Utan de jobbar på teater.
Ja,
men,
i alla fall
Jimmy Lars Lind, en annan yngre skådespelare som jag jobbat med som heter Anna-Karin, numera Hildvall.
Ja.
Hon är inte heller känd.
Nu kommer våran.
Så.
Paus för att ta emot maten här.
Åh, gud.
Där kommer kronärtskockorna.
Som är det
godaste. Och där kom dina räkor.
Mina goda räkor.
Här kom potatisen.
Titta,
gubben. Ja, men det här är ju liksom... Det är ju konst
det
här.
Det här är konst! Det var snyggt, ja.
Så. Det är så vackert.
Här är padron.
Det
här är vitlöksbrödet.
Titta, här är mitt
lammspett.
Tack snälla. Shit. Vet du att kronärtskocka är kanske det godaste jag vet?
Är det det?
Ja.
Ja, sådana som man köper du och kokar då? Eller?
Nej, jag
plockar bladet.
Jag kan inte.
Nej, men nu är du som en sån där matintresserad man som egentligen inte kan. Men
nej, jag kan improvisera. Jag kan inte laga mat.
Koka dig en sån så ska vi sitta hemma i mitt kök. Och så ska vi äta det blad för blad.
Det är väldigt mysigt hemma hos dig. Jag kommer ihåg när vi var hemma hos dig och åt pasta puttanesca.
Ja. Och så ska vi doppa det i smör och citron och salt.
Alltså det är så gott.
Och sen så ska vi... långsamt arbeta oss ner till kronärtskotten och så ska vi pilla bort de här håren. Det är väldigt sensuellt att äta det också.
Det är ju lite som en fitta om man ska vara helt ärlig. Fast med fler blygdläppar. Oräkneliga.
Det, så är det.
Och ni har fortfarande dåligt samvete.
För vad då?
För att jag glömde att ge dig din julklapp.
Jag kände att det blev en slöja. Du åkte ner en rulle, en ridå över ditt
ansikte.
Men
jag gav dig en jättefin födelsedagspresent. Jag gav dig en skitfin födelsedagspresent när du fyllde år. I maj. En anteckningsbok. Det är helt blankt.
Just det. Och har men jag skrivit en roman i den då?
Nej.
Så att jag har också
skuldkänslor. Och jag har aldrig fått en födelsedagspresent av dig. För att jag fyller alltid år. På samma sätt som jag fyllde år på sommarlovet.
Ja.
När fyller jag år, Gunilla?
På sommarlovet.
Ja. Så fyller jag nu år när vi har podduppehåll.
Ja.
Så Gunilla fyller år i maj, så hon hinner ju liksom bli hyllad i podden.
Ja.
Jag har inte blivit hyllad en enda jävla gång, så nu tänker inte jag då samvete skit.
Nu är du sur istället.
Nej, det är inte, utan jag skulle fortsätta på det här med Lars Lind. Det var bara så här enkelt.
Att... grejen var att om vi ska ta med det här i podden, då måste vi ändå berätta för lyssnare. För de var inte med när jag gav dig en julklapp innan jag började podda.
Men däremot, ni som hörde på avsnittet, föregående avsnitt, ni hörde ju att jag tydligen enligt Gunilla har byggt upp en sån här stjärnögd förväntan på... vi väntar på tomten nivå genom att måla upp en idé om att Gunilla skulle tydligen få en och jag kommer fortfarande inte ihåg det, men grejen är, jag var så uppspelt över det här med Åkeshov, att vi var på det där slottet. Jag på riktigt tänkt att jag ska spara, jag har inte råd just nu, men jag ska fan spara till en natt där. Alltså, för att jag vill se, jag vill känna hur det känns att bo där. Jag ska spara till det. I alla fall, jag var i alla fall väldigt uppspelt över att sitta i det där gröna rummet.
Ja.
Och maten var så fantastiskt. Och vi drack två glas vin. Och stämningen var på topp. Och när stämningen är på topp så blir jag givmild.
Ja.
Så jag började måla upp så här. Och det här är för övrigt en kris i mitt liv. För det här är det året. 2019 har varit det året. När jag har mognat ett steg till. Kanske lite för sent. Men jag har aldrig fått så mycket skit sen jag var barn som jag har fått under det här året.
Är det sant?
Och det deppar inte jag för. Utan jag har insett att jag måste. Alltså, det här är ju en lång historia också med dig och mig, Gunny. Att du har alltid varit den tuffa av oss. Du har alltid varit den som liksom kan säga ifrån. När du till exempel får äckliga bitar av någon, vad du fick när vi var hemma hos Lars och Junior.
Ja, jag fick, nej men, precis, de hade helt mjölk i fruktsalladen och sen fick jag,
det var ju ett övergrepp.
Var det det du menade? Så var det, det. Ja, då säger jag ifrån.
Eller, du kan vara skeptisk, du kan ifrågasätta mig också, du kan liksom, du har din plats i världen. På det sättet så påminner du om min man. Vi pratade om det igår. Men om någon liksom är orättvis mot honom eller kritiserar honom eller sådär, då kan hans ryggmärgsreaktion vara: vad fan är du dum i huvudet? Han säger inte det till den.
Nej.
Men han säger liksom till mig att vet du vad den här idioten sa till mig? Den fattar ju ingenting.
Nej.
Men min reaktion är: jaha, men jag kanske inte förtjänar att få leva i alla fall.
Nej, men det var ju det du formulerade så vackert i förra avsnittet då. När du var uppfylld av det här gröna rummet. Och då tog du även liksom, för att nu skulle du förändra ditt liv. Du skulle sluta ta skit. Och du skulle bara samla folk omkring dig som verkligen betyder någonting. Och därför så ville du, speciellt i år, skulle du ge mig ett
Och vet ni vad som händer, lyssnarna? Nu, lyssnarna, jag skulle faktiskt vilja, jag förstår att ni har mycket att göra med julstök och allting.
Ja.
Men är det någon som vill ta sig tid att lämna en liten kommentar på Lunch Montelius Facebook eller Instagram och där, så skulle det vara väldigt, väldigt uppskattat från min sida. För det som händer då, när jag kommer hit. Vi sitter alltså på en restaurang vid Hornstull som heter Ramblas. Tappas restaurang. När jag kommer hit lite försenad förstås, så vad ligger då på min tomma tallrik? Jo, ett inslaget paket som, och när jag öppnar det, för det första presentpappret är jättefint med fåglar på, och så öppnar jag det och då innehåller det liksom en ganska stor, som en portmonnä fast stor liksom, så det får plats en mobiltelefon i den så där, och det är fantastiskt mönster och den är helt unik för den är gjord av en av Gunillas vänner som syr saker av stuvbitar och så, den är jättevacker och då förstår man att Gunilla också har tänkt på det här att jag alltid rotar efter mina saker, väskor, så det är verkligen så här en genomtänkt fin present, och då tänker jag, oj då, och jag blir jätteglad, och så tänker jag, oj, det här är ju inte jag tänkt på att köpa någon julklapp, men ja, så kan det gå, det här får Gunny liksom
Det är ju Gunnis beslut. Tänker jag först glad i hågen. Och fortfarande minns jag inte ett jota. Alltså ni tänker er så här, någon som verkligen har haft en blackout. Mm. Jag minns inte ett jota av att ha påstått att jag ska en julklapp så Gunnis sitter där glad. Ja. Och jag uttrycker på olika sätt min glädje över den här julklappen. Och så vet jag inte, så kanske det är tyst i ett par sekunder och sen så säger Gunny, ja, jag kanske ska gå och fråga om vi kan få beställa nu då. Ja! Och sen så precis på väg för att fråga om vi kan få beställa så säger Gunilla så här, ja, var det min julklapp då? Nej, jag skojade bara förresten. Jag fattar fortfarande inte, så går Gunilla iväg. Och jag börjar desperat rota i min väska. Och så hittar jag faktiskt en jättefin tändsticksask. Vi måste lägga ut bild på den här sen. En lite modell större tändsticksask med lite längre tändstickor. Och så står det You Glow Girl på utsidan. Och nu ska jag bekänna färg, för jag vet inte Gunny heller. Den här tändsticksasken, den ingick egentligen i en liten papperspåse som jag fick med den och ett doftljus och något godis som jag alltså fick av en av mina timanställda på Brunnsgatan när vi spelade säsongens sista född hora. Då hade hon så här, hon ville liksom visa att hon var glad att hon hade fått jobba på Brunnsgatan.
Du har alltså fått den här presenten.
Ja, men förlåt Alicia, jag hoppas att du lyssnar. Men jag har så mycket tändare och tändstickor så tänkte jag, okej, ge den här till Gunny då. Sen klämmer Gunny ur sig då det här att jag tydligen har...
Lämmer ur sig?
Men sen kan Gunny inte låta bli, så då så påminner Gunny mig om det här. Varpå jag tänker så här. Okej. Jag är fortfarande endast frilansmedarbetare på Kurs och kultur. Allt kan hända. Hur ska jag hantera det här? Situationen.
Det är fine alltså. Det är bara
men det har inte ens varit julafton än, Gunilla.
Nej.
Det har inte ens varit julafton.
Ja, saker och ting kan hända, menar du?
Saker och ting kan fortfarande hända.
Ja, så du menar att på julaftonskvällen så
jag
kan
antar att tomten kommer även till Mellaryd.
Ja. Du vet. Ja.
Det är ingen som vet.
Nej.
Så Gunilla, jag sa aldrig, det kanske jag sa, men
jag tycker att
julafton har inte varit.
Faktiskt. Kan jag säga en sak? Jag hade blivit lite orolig hade jag blivit faktiskt. Om det är så att du på riktigt, på fullt allvar, hade liksom bestämt dig för att du skulle nu ge mig en genomtänkt julgåva.
Nej.
Det hade ju varit att du hade blivit personlighetsförändrad.
Nej, men det allra pinsammaste, det allra pinsammaste, det hade varit om jag hade kommit släpande med någon sån här svenskt tändkandelaber för 3000 kronor.
För dyr liksom.
Det hade också varit skitpinsamt. It was there, there I knew,
not forgot but knew, that you loved and hated but loved me. Okej, men om vi går tillbaka till den här en julafton då. Vi gör det ändå.
Och vad Lars Lind sa, det var det.
Ja, det var där.
Lars Lind sa till Anna-Karin.
Ja.
De två spelade i en fars tillsammans. Och då så sa Lars Lind så här. Anna-Karin hade spelat en scen med någon annan. Och Lars hade kollat från sidan. Och så sa han till Anna-Karin efteråt så här. Du, imorgon när vi spelar. Prova att ta den där repliken. Två pilsner senare. Alltså två sekunder senare. Då kommer du få skratt. Så provar de det. Och får skratt. Mycket riktigt. För att Lars Lind är som en fars, alltså han är liksom farsens Stephen Hawking. Han har spelat så mycket.
Ja.
Så han vet på något sätt hur en fars slipsten ska dras. Och när det gäller den typen av komik så är det egentligen bara timing. Du säger, om man tar en viss, om man har rätt längd på konstpausen mellan två halvor av en replik, så får man skratt. Men det gäller ju då fars, och det kanske gäller stand-up också. Men det folk skrattar åt när jag improviserar, det är något helt annat. Det är på något sätt... Men dels det läskiga i, jag tror att de blir nervösa bara av... För att det är en skräckfantasi för de flesta att de ska improvisera på.
Ja, precis.
Så de skrattar ju lite för att de är rädda för hur mycket jag ska göra bort mig. Och sen skrattar de för att jag faktiskt säger något roligt.
Ja.
Just
så
det.
Det är en annan typ av... Men jag kan
absolut... Det är lika delar att man är road som att man är lättad.
Lättad för min skull. För alla har valt att vara där och alla är på min sida.
Ja.
Så att på ett sätt är det krattat så att säga. Men vore jag inte rolig så skulle jag ju inte få samma skratt. Då skulle jag få lite vänliga skratt. Nu är det verkligen så här. Men jag kan inte manipulera en publik på det sättet.
Med timing, utan det är någonting du kan.
Men jag vet inte vad det är.
Inte då Eva Fröling kan.
Ja, men jag skulle aldrig kunna definiera det.
Ja, eller lära det. Jag såg en jul-afton på Strindbergs intima teater. Tillsammans med min kamrat psykologen. Och det var ju
mycket intressant.
Det var
och vad sa din kamrat?
Hon tyckte det var så spännande.
Ja.
Att se det där. För att, ja, men alltså, jag minns ju inte exakt hur hon uttryckte sig. Men det handlade om att hon, det hon höll på med på scenen handlade bara om henne. Det var någonting som, det var hennes, hon levde ut sig själv. Men hon hade liksom ingen...
Vi fick inte vara med.
Vi fick inte vara med. Hon hade liksom inget intresse av den andra.
Nej.
Utan det hon hade hållit på med handlade i princip bara om... Ja, alltså hon hade roligt med sig själv helt enkelt.
Men då blir det inte roligt för någon annan.
Nej, men det blir... Nej, men det är ju också... Det är ju vad hårt det är. Vad hårt det är. För det hon gjorde var ju samtidigt väldigt utlämnande. Hon klädde sig i extremt sexiga kläder och gjorde sexiga rörelser trots att hon inte liksom är i den sexiga åldern.
Nej, hon är väl typ 65?
Ja.
Hon är ju jättesnygg.
Så att hon...
Men det är inte så komiskt att vara snygg.
Nej, hon är för snygg. Och samtidigt... Nej, just det. Hon är för snygg för att vara komisk.
Det är svårt att skratta och beundra samtidigt.
Ja.
Jag tror man måste ha en... Man måste ha en brist.
Ja.
Ja, men om det hade varit en vanlig 65-åring. Då hade man, då hade man givit mer kärlek och kanske tyckte att det var kul. Nej, men jag tror
inte att det bara handlar om kroppen. Det handlar om någonting annat också.
Men det kanske handlar också om...
Jag är bara, alltså, det här säger inte jag för att jag vill såga prestationen. För jag tycker samtidigt att det är väldigt... Men det är så modigt, jag menar, att hon bara går ut och gör det här på något vis. Alltså, det är ju...
Men hon är ju skithäftig, men hon är inte så rolig.
Nej, och det är, men det är det, för det är ju det jag själv kan känna ibland när jag ska vara, men du berättar en rolig historia, eller, ja, men du vet, roa.
Men när det är det som är...
Det är inte så lätt att roa folk. Nej.
Men det konstiga är, det som komplicerar det för mig är då att Eva är... När vi höll på att repetera den här föreställningen, hon och jag och Johannes Brost, så var ju vi låg ner av skratt. Hela tiden. Alltså när vi tre pratade.
Okej.
För att hon var så rolig. Men då var hon mer rolig när hon inte har en publik liksom, och inte behöver känna att hon presterar någonting. Så kan Eva, hon kan liksom raljera och återberätta grejer hon har varit med om på ett sätt som verkligen är hysteriskt roligt. Men grejen är att de flesta av oss, typ som det där du berättar om att berätta en rolig historia, att det blir när man liksom först tar sats och sen ska försöka vara hysteriskt rolig, så blir man ju inte det. Och det är lite som när man är barn och man just har lärt sig vissla, man har övat hela dagen liksom, så plötsligt bara... Och så springer man till någon vuxen och säger, jag har lärt mig vissla.
Ja.
Ja. Då går det inte bara för att man ska visa.
Nej, så...
Och så tror jag att det är nog.
De har säkert haft ett jätteroligt repetitionsarbete.
Jag tror de har legat
med. Och alla de där grejerna har antagligen suttit jättebra.
Och Eva hittar
på... Och publiken och bara...
Förstör allt.
Ja.
Och hur man... gör för att det inte ska bli så, vet jag. Alltså jag vet inte hur man gör för att det inte ska bli så. Men jag tror att det kanske är...
Du vet inte vad du själv gör.
Nej. Jag vet inte. Utom att det kanske är.
Men någonting måste du ändå, någonting måste du tänka, nu använder jag den här, nu gör jag det här. Alltså,
jag tror att det delvis är att jag bara gör det en gång.
Ja.
Och då när du går ut, då vet du verkligen inte vad du ska säga. Ingen aning. Jag vet inte ens vad ämnet är, utan
nej.
Någon annan petar på mig och säger, nu har de bestämt.
Mm.
Och så går jag ut på scenen, får jag veta Figge vad jag ska prata
om.
Sen går alla andra av.
Jag tror det handlar om att du har en jävla öppen kanal. Jättemycket medkänsla med publiken. En vidöppen kanal till publiken.
Men förmodligen.
Det tror jag.
För sen blir det... Men sen säger du också att jag försöker... Men det roliga är att det senaste ämnet jag fick var... Att jag skulle prata om mig själv hade publiken röstat fram.
Mm.
Men då gjorde jag om det. Och jag vet inte vad det kommer från. Jag gjorde om det till en berättelse i jag-form om Horace Engdahl. Och det hade delvis att göra med det här med att jag blivit fitnessprofil. Jag började snacka om att gymnastisera.
Mm.
Och då kom jag in på...
Det här som du har gjort hos Malou,
ja. Som ni kan läsa
mycket. Du skrev om i jätterolig text.
Ja, men vi kan länka till den. Men, och då ska man tänka på det här att Horace Engdahl ligger på Friskis och Svettis på 90-talet.
Ja.
Så då blev jag Horace Engdahl och så blev jag liksom Horace Engdahl också på 90-talet när han slog igenom.
Här i Hornstull, va?
Jag tror det.
Ja.
Det var bara ett rykte som florerade överallt att Horace gick på Friskis och Svettis.
Ja, jag vet. Alla
och att han var
det.
Enormt o...
Och det var väldigt komiskt. Det var väldigt komiskt på något vis.
Men det var
nu,
något...
Ja, det var något med det.
Med det. Och då så blev jag Horace och sen så... Slog ju Horace delvis igenom i någon, något inslag i något kulturprogram.
Ja.
I stil med K-special.
Mm.
Där han berättade att han kunde spela upp hela symfonier i sitt huvud.
Mm-hmm.
Han behövde liksom ingen CD-spelare, var det väl man hade då. Nej, utan han kunde i detalj memorera sina favoritsymfonier.
Vad är det då?
Han tyckte det var...
Nej, men det där tycker jag
så skittöntigt. Men då så sa jag det, eller jag lekte när jag var Horace då, att det här kan jag liksom och... Jag brukar spela upp dem när jag går och skjuter min barnvagn framför mig. Där mitt barn sitter. Lille Jean-Claude. Kommer jag på då.
Mm.
Lille Jean-Claude. Cirka 1,20.
Ja.
Sitter liksom i den där vagnen. Men han får inte kontakt med sin far.
Nej.
För att hans far hör på Shostakovich in i sin hjärna.
Ja.
Och där någonstans föds ett bekräftelsebehov som är oändligt.
Ja.
Och så hann jag spinna vidare på den lite stund. Sen så pep ju klockan och det hade gått 4 minuter.
Ja.
Men det var jag berättade om mig själv. Mm. Fast det var det ju därför att just då så var jag ju Horace.
Mm.
Och det blev ju roligt.
Ja.
Men plötsligt så såg jag framför mig, för att det är ju lite så Horace har gjort också under den här tiden. Han har skjutit Jean-Claude framför sig i en barn.
Nej, verkligen.
Men jag vet fortfarande inte liksom hur man gör det.
Hur man gör?
Nej.
Bara ha det.
Ja, men jag har nästan ingenting annat liksom, så börja inte nu.
Du har jättemycket annat.
Om hybris. Nej, jag är snäll och jag kan improvisera.
Men du kan skriva böcker.
Och skriva olika saker.
Ja, det kan du göra.
Ja, olika grejer
liksom. Ska du gå ut och röka nu? Det kan du också. Du får det. Down by the old mill
stream where I first met. Man vill ju gärna, man vill gärna vara rolig, va?
Ja, men du är ju jätterolig.
Nej, men
du har inte riktigt identifierat dig som rolig, tror jag.
Nej. Jag skulle vilja bli roligare.
Men nu kan du bli ännu roligare.
Men grejen är att man kan inte vara, man kan inte gå, när man har mitt jobb så kan man inte gå omkring och vara roligare. Man blir inte taget på allvar då, va?
Men dina texter är ju ofta jätteroliga.
Är de det?
Framförallt när du då inte tycker att någonting är speciellt bra.
Ja. Som sist då. Sist jag inte tyckte någonting var bra. Mm. Det var ju faktiskt när jag var på Trollflöjten på Göteborgs stadsteater.
Du var otroligt missnöjd.
Jag var väldigt missnöjd. Jag tyckte att det var lite grann som att se att de spelade ishockey med tandpetare. Det är lite roligt. Uttryck måste jag ju ändå... Men det är ändå
liksom... Du vill ju ha någon sorts mening i det hela.
Det vill jag ju också ha. Men grejen var, där fanns ju då Erik Eriksson. Som är en skådespelare med så kallade funny bones.
Han är svinrolig.
Han är svinrolig. Mm. Och jag ser ju det. Och det funkar ju. Mm. Men det är ju inte mycket han gör egentligen. Alltså han anstränger sig inte så mycket. Det finns ju den sortens humor också som är så här jävla... Men Robert Gustafsson humor. Han liksom anstränger sig så att man...
Eller för den delen Jonas Gardell som tar i så han spricker. Jag kan fortfarande sitta och leta fram både Jonas Gardell och Robert Gustafsson på YouTube när jag är riktigt jävla slut i huvudet.
Just det. Nej men alltså de är ju där är ju det är ju en enorm insats.
Mm. Det är ett maratonlopp.
Erik Eriksson är liksom bara lite,
han bara råkar vara rolig.
Vad säger jag, by the way, så är det lite kul också.
Men grejen är att han är också nej, men han är också totalt.
Man kan titta på publiken så det räcker ju.
Ja, och det där tror jag är roliga människor själva liksom chockas över hela tiden att de är så roliga.
Ja, just det. Ja, det kanske
för jag
det.
Tror inte roliga människor tycker själva att de är så jävla
nej,
roliga.
Nej. De bara kommer ut på scenen och så får de en effekt och så blir de själva förvånade. Eller?
Ja, jag tror det. Och ja. Att det handlar om också, för Eriksson är ju väldigt prestigelös. Han har liksom inte haft någon, tror jag, önskan om att ta revansch på hela världen och bli Sveriges roligaste man eller någonting. Utan han bara... Det bara händer honom att han är rolig.
Just det.
Precis som det händer med vissa människor att de har extrem sexappeal. Det har ju en del som inte ens behöver vara konventionellt vackra och ändå blir alla kära i dem. Och de andra står liksom som frågetecken runt omkring och undrar varför blir alla kära i Bertil. Mm. Han har bara det.
Ja.
Och han kan inte rå för det.
Nej. Men det betyder att det är ju trolleri då. Det är ingenting som en vanlig dödlig kan jobba fram, utan då bara finns det där som en liksom kromosomförändring eller någonting, eller du vet.
Men de har det
som man bara har.
Och jag tror att det betingar ett ganska högt pris.
Tror du?
Ja, men ja. Därför att när man är rolig, alltså de flesta roliga människor jag har träffat, de har ju haft många andra grejer som har varit i deras nackdel. Mm. Jag tror att det ofta är människor som har varit ganska utanför och ganska sådär. För att, men jag tror att ändå ligger en del tankeverksamhet bakom som man inte riktigt har själv varit medveten om. Mm. Att den har pågått. Mm. För att om man går igenom sitt liv relativt motståndslöst och har det rätt så bra och man har vänner och man behöver inte direkt anstränga sig i den första fjärdedelen av sitt liv, då behöver man inte heller fila så mycket på sin rolighet. Men däremot om man upptäcker plötsligt vid någon punkt att man är rolig, då kan det också bli nästan som en drog. Mm. Att man märker att jag är rolig. Jag hade ju det ögonblicket på julavslutningen i årskurs 2.
Hade du?
Ja.
Ja, berätta.
Nej, men det var helt otroligt. För att mina föräldrar ville ju så gärna att jag skulle vara speciell när jag var liten. Mm. Och jag bodde ju när jag började skolan i Täby.
Mm.
Och alla andra barn som bodde ungefär där jag bodde, de började i kommunala byängsskolan. Där gick liksom alla, utom jag då, för jag skulle ju vara speciell. Så jag fick börja på Täbys Montessori-skola. Som var en liten skola, och där var ju allting helt kokobello. För att de hade ju försökt då återskapa Maria Montessoris berömda pedagogik.
Mm.
Fast lärarna hade inte riktigt kanske den fantasi eller det helhetsgrepp som behövdes.
Nej.
För Montessori är ju så här, man har ju inte bestämda platser i bänkar.
Nej.
Utan det är liksom en, det är en stor matta mitt på golvet.
Ja, just det.
Och sen så får man sitta var man vill och det är bordlängs väggarna.
Mm.
Sen så har man inte heller sin egen, alltså liksom vanliga lektioner, utan det är mer så här att barnen ska själva söka kunskap och materialet är som algaspel.
Man möter barnen där de befinner sig.
Mm. Och så börjar man med universum och sen så. Mm.
Allt. Just det, det är fint. Man börjar med universum och slutar med lokalsamhället och inte tvärtom.
Och inte tvärtom. Och det är ju jättefint och funkar säkert jättebra för många.
Mm.
Men
man
måste ha viss initiativkraft för att vara mottaglig för det här
som
barn.
Mm.
Man måste liksom vara beredd att göra den delen av jobbet som läggs över på en själv.
Just det, just det.
Och det hade inte jag.
Nej.
Utan det jag gjorde under hela lågstadiet var i princip att irra omkring. På riktigt. Och bygga upp. Och istället för att då gripa mig an de här algaspelen i universum, så satt jag och läste i den enda läsebok vi ändå hade. Och byggde upp diverse fantasier. Och jag ville vara invandrare, så jag hittade på att jag var från Finland. Och så hittade jag på att jag hade en häst som var inakkorderad på min ridskola. Men den var alltid tyvärr hos veterinären när folk ville se den. Och jag höll på och jag började skriva anonyma brev till en flicka som jag var kär i. Så att
titta, titta nu, jag sitter och skrattar.
Ja.
Jag sitter och skrattar. Du berättar om någonting jättesorgligt.
Och hennes mamma ringde hem till min morsa och sa liksom, ja, Anna får konstiga anonyma brev från Martina där det står att Martina är lesbisk. Och Anna vet inte vad lesbisk är för någonting. Hon får mardrömmar. Och det ena med det andra. Och då satt min fröken Jill med Anna i knät och sa, nu vill jag faktiskt hjälpa Anna. Och då sa jag,
det är inte jag som har skrivit de här breven. Det är Rosalie
som var mitt alter ego.
Aha.
Och då sa Jill, Martina, jag tror inte på den här Rosalie bara för att du gråter. Men nu ska jag hjälpa Anna.
Oj, vad grymt.
Men
jättegrymt. Hon tog team Anna där.
Team Anna helt och hållet. Och Anna, hans föräldrar, jobbade på Sida. Så Anna hade bott i Indien och fick visa sin jävla sari på någon samling. Och sen så skulle vi då först i ettan så skulle jag få spela Jungfru Maria på julavslutningen. Men då fick jag ju blåssjuka. Enda gången jag ville gå till skolan. För jag skulle sitta och vagga Jesusbarnen. Så fick jag blåssjuka och jag försökte liksom på alla sätt mörka det. Och säga nej, jag har bara lite stora kinder idag. Men jag hade ju också feber. Så då fick jag inte vara Jungfru Maria i alla fall. Som jag hade sett fram emot. Men jag försökte på alla sätt så här, nej, jag har absolut inte påskrika, men det var övertydligt. Men sen när det äntligen blev julavslutning i tvåan, då hade det på något sätt demokratiskt bestämt att alla barn skulle få uppträda. De hade gjort en sån scen i matsalen. Och då fick jag blev på något sätt uppparad med klassens duktiga flicka som naturligtvis hette Caroline. Caroline hade till och med varit med i barnprogram i TV2. När barnprogram i TV2 gjorde ett reportage om Montessori skola. Och då hade Caroline fått visa sin pärm. Där hon hade sina projekt som hon jobbade med. Och dessutom hade hon glasögon, vilket var min högsta önskan att ha. Rosa glasögon. Och då skulle Caroline och jag göra en sketch.
Ja.
Och jag var ju ett medhäst, så Caroline fick ju bestämma hela sketchen hur den skulle vara. Och så hade vi repeterat då, och så skulle vi uppträda. Men grejen var att när vi då gick upp på den där provisoriska scenen i matsalen så glömde jag alla mina repliker. Men Caroline, hon kom ihåg alla sina repliker. Så hon sa ju sina repliker, men jag började då. Och då ska man komma ihåg att jag hade alltså varit i princip mutist. Under hela min tid, både på dagis och i den här skolan. Så till den grad att jag till och med intelligenstestades för att man skulle se om jag var utvecklingsstörd, vilket jag inte var. Men plötsligt då, när jag glömde mina repliker, så började jag improvisera, hitta på. Jag var själv förvånad över mig själv. Matsalen var full med lärare, elever och föräldrar.
Mm.
Och jag hittade på olika svar. Och så plötsligt så hörde man liksom från publiken så här, ha ha ha. Folk skrattade, och så skrattade de, och så skrattade de ännu mer. Och jag bara fortsatte. Jag blev helt hög på det, så jag bara fortsatte. Och Caroline sa sina repliker, som vi faktiskt hade kommit överens om, mer och mer tillknäppt och sur.
Ja.
Och sen så till slut så fick vi stormande applåder, eller gapskrattade, och så av scenen. Och så hörde jag, för Caroline och hennes föräldrar satt precis framför mig, då hörde jag hur Caroline sa till sina föräldrar så här: Martina sa fel. Martina sa helt fel. Men det var fullständigt uppenbart i hela den där matsalen att jag var kvällens
succé.
Att jag hade gjort succé. Och båda mina föräldrar var där och de tittade på mig verkligen i chock. Och så sa jag, men vad hände? Och sen så sa mina lärare också, men vad hände med dig? Jag vet väl inte, så här. Sen, men då hade jag ju upptäckt någonting.
Ja.
Till Carolines fasa hade jag upptäckt.
Det var då du upptäckte?
Ja.
Det var där och då du förstod vem du skulle bli. Vem du var.
Det var exakt samma sak som jag numera gör på samtidsterapin. Det är ju skillnad egentligen.
Det är fantastiskt.
Ja.
Men vad fan då?
Men jag tror att det måste finnas en komponent som är relationen mellan personen på scenen och publiken.
Men grejen är, Martina, alltså jag har en liknande upplevelse från min barn.
Hur var din då?
I ungefär den här åldern. Mm-hmm. För vi var ju, jag var ju med i en barnkör. Och vi brukade med jämna mellanrum åka på körläger ute på Karlberg, heter det. Var någonstans ute i Roslagen, jag vet inte fan vad det var för någonstans. Men det var någonting som Täby församling hade liksom satsat på. Att dit kunde man åka. Och så bodde man i längor liksom. Mm. Och så repade vi. Och så liksom lekte vi. Och så umgicks vi. Och så hade vi typ en så här uppstyrd roliga timme. Och jag var alltid med i den. Jag och Katarina, som numera är dramaturg på Kungliga Operan.
Va?
Vilket är så roligt att tänka på. Ja, men vi bara, du vet, spånade ihop olika grejer. Bland annat så gjorde vi någon, vi hade någon nyhets, vi gjorde liksom Rapytt.
Och var
nyhetsankare. Och med väder och alltihopa. Och jag kom ihåg att min körledare skrattade så ogrätt.
Åt era
åt våra roliga, liksom bara jätteknasiga grejer som bara uppstod i stunden. Liksom.
Ja, men det är klart att man gör när det är roligt.
Ja. Så att uppenbarligen där och då så hade jag Fanny Bones. Och hon, Kerstin Ek, och brukar liksom alltid prata om det här. Hur fantastiskt roligt det var.
Och kunde jag tänk önska om jag att hade spelat in. Men jag tror att det är så.
Tänk om jag hade Fanny Bones som inte jag tog hand om.
Nej, men då i så fall har du dem ju fortfarande, för man kan ju inte tappa sina Fanny Bones.
Nej, det kan man inte.
Nej. Så du har dem ju fortfarande.
Ja, fast någonting har hänt på vägen. Någonting liksom.
Fast det återuppstod ju i det där legendariska klippet med dig och Björn Wiman, som vi inte ska tröska med. Men det återuppstod ju faktiskt där.
Ja.
När du satt i denna studio och plötsligt på något sätt totalt släppte sargen. Och rockade loss. Alltså det var ju helt otroligt. Så att jag tror, men jag undrar, Gunny, om inte du ska vara med i samtidsterapin. Vill du vara det?
Nej, det vore jätteroligt. Sa du just att jag kunde få vara med i samtidsterapin?
Jag tänkte
att
du och jag kunde göra.
Ja.
Ja. Vill du ha någonting mer?
Nej, det är bra för mig. Vill du ha något? Nej. Så får du. Du får vad som helst.
Nej, möjligtvis till kaffe om du har det.
Vanlig kaffe?
Ja, vanlig kaffe med mjölk.
Du vill alltid ha kaffe.
Jag älskar
kaffe. Då ska du få kaffe.
Ja.
Men jag vill inte ha det, utan jag är jättenöjd.
Nej, jag får aldrig noga kaffe. Nej, men Gunny, skulle inte du och jag kunna göra nyhetsprogram i samtidsterapin? Sista onsdagen i januari till exempel. Så kan vi kan till och med bygga upp en liten sån här som de sitter vid, en sån där. Men du vet.
Ja.
Det är inget svårt.
Ja, nej.
Och så läser vi lite nyheter. Vi kan skriva ett manus.
Gärna, jag kommer.
Ja.
Ja. Jag kommer jättegärna.
Och så kommer den där Fanny Bone som kommer tillbaka. För grejen är att samtidsterapins publik är också så snäll.
De är jättesnälla.
Och några av er lyssnare kan ju komma också.
De var också jättesnälla när vi livepoddade på.
Ja men gud, ja, så det kommer vara proppat med kulturtanter och bögar.
Jag tappade.
Jo, och det var att varför vill jag säga det just? Nej, men vad hade det med någonting att göra? Men det sa du alldeles nyss? Att man, det senaste jag sa innan jag sa det där.
Jo, du får ju prata om Björn Nyman.
Ja, ja. För grejen är att Erik En, som är skådespelare på Dramaten, ja, som spelade huvudrollen i deras Peer Gynt, som blev en sån megasuccé som var inte helt otroligt. Han har överglänst Börje Ahlstedt nu.
Oj, oj, oj. Börje Ahlstedt, det är ingen som kommer ihåg efter det här. Som han gjorde liksom Peer Gynt uppe på en jävla pel. Han satt ju på någon, något, ja, på en pel.
Det var
en
helt, alltså, helt legendarisk.
Ja, det var en legendarisk. Ja. Det var det. Det var det. Ja. Jag var i
Nej, vad var jag?
Nej,
jag var i Hudiksvall. Jag var i Hudiksvall. Ja, för det råkar bara vara så att hans fru som heter Alexandra Zetterberg en. Tänk om hon heter Zetterström. Nej, hon heter Zetterberg.
Det gör hon.
Hon spelade ju även djävulen i Mästaren och Margarita när jag var och kollade på det. Fantastisk. Fantastisk. Fantastisk skådespelare. Otrolig. Men hur som helst, då var ju, råkade det ju vara så att i foajén på denna lilla supergulliga träteater, Hudiksvall teater, så står ju han där bland alla tanter.
Erik
En.
Han
ska titta på frugan. Ja. Jag såg honom redan när han klev av tåget, men jag tänkte, ja, där är Erik En.
Han är rätt så snygg.
Ja, men han såg väldigt, du vet, han hade någon mössa neddragen över huvudet. Jag tror inte, alltså, inte så.
Nej, men jag tror att han är lite Erik Eriksson. Han är lite sådär.
Jag tror inte att han är Börje, så att säga.
Nej,
i betydelsen,
han gör inget väsen av sig. Och där stod han, han hade någon islandströja på sig. En sån stickad, tjock tröja. Stod han och kollade i programmet. Så plötsligt kom han fram till mig.
Va?
Ja.
Hoppla.
Hoppla, hoppla. Och liksom, ja men hej, jag heter Erik En. Så skakade han med mig så här. Jag ville bara tacka dig. För när hela det här hände så var du var ett ljus. Och jag bara, och det där du sa när du satt i den där studion med Björn Wimmer. Jag ville bara säga det. Var han sådär. Och jag kände så här, nej.
Nu kommer tårar
i mina ögon nu. Det var inte sådär så att jag grät, men jag kände liksom att ögonen blev alldeles fuktiga och röda och varma sådär, du vet.
Oh shit. Hur tar man emot? Vad svarar man? Vad svarade du?
Nej, men då sa jag bara att tack för att du sa det. Tack för att du... Det betyder jättemycket för mig. För det är ju så tyst från Dramaten. Och det förstår jag också. För att ingen vågar ju säga någonting.
Därför att, nej, det vågar
nej. Och när de här skådespelarna skrev det här tacket till Erik Stube som de faktiskt gjorde. Det var ju ett gäng som tackade honom. Efter att han hade fått sparken. Och då var Erik igen en av dem. Och efter det blev ju en väldigt jobbig stämning. Alltså
det blev det, men jag tycker det ändå var bra gjort. Jag
tycker det var väldigt bra gjort.
För att det var orättfärdigt.
Det var det faktiskt.
Stube.
Ja, det var det faktiskt. Alltså, man får väl
det var jävligt orättfärdigt.
Ja, det var det.
Därför att han är på intet sätt huvudansvarig för någonting som har hänt historiskt på Dramaten.
Nej, faktiskt inte. Det var okej, det var väl lite klantigt och ogenomtänkt att ge den här jävla skådespelaren.
Ja, det var det, men det var inte
en liten jävla roll liksom.
Men, absolut, men det rättfärdigar inte att han ska behöva avgå.
Nej, faktiskt inte.
Då kan man snarare säga det som han faktiskt sa i den intervju som du gjorde med honom.
Ja.
Som är att, nej, men jag var inte inläst på det här, jag förstod inte. Och kanske vara lite efterklok och säga att nej, men jag kanske borde ha lyssnat bättre, jag kanske borde ha, och så vidare. Det är klart att det inte där, det där var inte perfekt på något sätt.
Nej.
Men
nej.
Är det någon som ska lastas för kulturen inne på Dramaten genom åren, så kan det inte uteslutande vara den senaste teaterchef. Det blir fullständigt absurt.
Ja, det blir det.
Det blir fullständigt absurt, för det är ju en historia som går tillbaka till liksom Dramaten i princip grundades.
Ja, ja. Och ju fler skådespelare jag pratar med, för det händer ju ibland att man stöter ihop med skådespelare i olika sammanhang, desto mer förstår jag hur få, vilken liten, vilken minoritet av skådespelare som hade liksom kraften att avsätta stolen.
Som så där faktiskt är på nästan varenda institution.
Ja, ja.
Att det är en liten grupp
som är starka,
som inofficiella ledare.
Ja, just det.
Och i den gruppen ingår ofta inte chefen.
Nej.
Utan några andra.
Och har de då, deras, om deras upplevelse är då så här stark, vem är då... Jag då har motsatt uppfattning att säga, men hörru, nej, du kanske överdriver lite.
Eller hur? Det känner man den upplevelsen, det blir helt hopplöst. Och det var det som också vår vän Björn och du snuddade vid i den här debatten som ni hade. Att det farligaste man kan göra egentligen är att ifrågasätta en viss extremt röststark grupps upplevelser. Men då glömmer man också att vid sidan av den gruppen så finns det en grupp som kanske rent numerärt är mycket större, som inte hörs på samma sätt.
Nej.
Och det är inte heller lika sexigt, så att säga.
Nej.
Att skriva ett brev där man tackar sin teaterchef, som det är att säga min teaterchef är ett monster eller totalt inkompetent. Så att det är inte självklart vem som är den snälla när man uttalar sig om sådana här saker.
Nej.
Det kan se självklart ut, men det är inte det.
Nej, det är det inte. All that I knew about the old mill stream, not the
river but the stream. Men vänta lite, det är inte riktigt färdigt än. För att du lovade en annan grej. Förutom att du skulle ge mig en fin julklapp.
Jag kommer hålla på nu.
Så här låter julklappen.
Hör ni vad juligt?
Ja, det gör det ju.
Ja. Det är som, det är liksom som Arne Weise.
Hörde ni?
Från oss alla.
Vänta lite, innan vi tillönskar en god jul, ska du bara, Martina, som du lovade, berätta det där
om Björn Wiman som du lovade förra gången.
Ja, okej.
Okay. Nej, men så här, det här var ju min tredje litteraturkryssning med DN.
Ja.
Och det vill inte säga lite, egentligen var det min fjärde.
Jaha.
Fan, jag var på kryssningen med min första bok och min andra bok. Men sen så hade jag en tredje där jag var inte där som författare egentligen, utan jag var där som någon sorts pausfågel och underhöll.
Mm, mm.
Men så nu var jag på 10-årsjubileum.
Vi alla ägnade det ett helt avsnitt.
Så skitsamma med det.
Men
i alla fall. Björn Wiman har då på alla de här kryssningarna, och i synnerhet den senaste jag var med på, varit tämligen talträngd.
Mm.
Jag har ju bland annat uppträtt på biblioteket i Gubbängen som hans mamma jobbar på, och vi pratade länge om det och olika saker så där. Vi har båda tre barn och så vidare och så vidare, så här som man pratar. Den här gången var det helt absurt. Jag var också där ensam. Jag har tidigare haft med mig Elvira och så där, men nu var jag var ensam.
Mm.
Jag hade inte heller med mig någon från mitt förlag.
Nej.
Vilket man ju verkligen kan fråga sig varför. Men det hade jag inte.
Ja, det kan man verkligen.
Verkligen, jag var den enda som inte hade med sig någon förlagsrepresentant. Så jag bara kom ensam till den här avgångshallen.
Hems Atlas.
Verkligen.
Mm.
Men det kan inte ni hjälpa.
Nej.
Och så vidare, bokbörs. Men i alla fall så kom jag till den där avgångshallen. Och som tur är så känner jag ju flera av de andra som skulle vara med.
Ja.
Och för annars hade det varit skitsyn om mig. För att istället för, jag kommer särskilt ihåg ett år när jag kom och jag hade på mig en ovanligt mysig och lurvig jacka, och Björn Wiman kom och klappade mig och sa att jag var som ett gosedjur. Och liksom så här, du är ju hela kryssningens egen nalle eller något sånt där, så.
Oh, ja.
Och skämtade och
sa det där extra som man egentligen inte behöver.
Nej. Som man inte hade någon som helst skyldighet, utan bara var så här, en god kille.
Ja.
Vad händer nu? Jo, jag kommer, hej Lena, hej Carolina Ramqvist, hej Theodor, ja hur är läget, och Åsa Bäckman också jättesnäll liksom. Ja. Sen så får jag syn på Björn, jag ska inte säga någonting om varför, men det kan vara lite svårt att få syn på, men jag får syn på honom i alla fall, och de, på riktigt så nickar han först lite så här, och sen så sträcker han fram sin hand. Skakar hand med mig på riktigt. Han har alltid kramat mig för mig. Skakar hand. Ja, välkommen Martina. Och försvinner sen liksom långt bort. Sen håller jag mig också på armlängds av, så går vi ombord på denna båt. Sen är det ju då, han har ingen intervju med mig. Det är bara Johan Benjelund som intervjuar mig. Sen sista kvällen så är den här karaoken som vi beskrev i förra avsnittet.
Ja. Förra.
Och då, det kan ni lyssna på, men då är det ändå uppsluppen stämning. Då är det ändå uppsluppet och Björn sjunger allting så här.
Ja.
Men han håller ändå fortfarande längs avstånd till just mig.
Ja.
Sen nästa morgon, då tänker jag, nu måste ändå det här har lättat lite efter den här fantastiska kvällen som vi hade med karaoke. Jag sitter i fönstret och läser en pdf av Matilda Gustafssons klubben som du har skickat till mig. Jag sitter liksom i ett av de här stora fönstren i någon förlig salong. Så har jag plötsligt en otroligt barsk röst. Alltså tänker någon sån här sträng rektor i Madicken typ. Jag har plötsligt en röst som en pisknatt här. God morgon! Jag tittar upp livrädd, för att jag tror att det är någon vakt som ska säga till mig att man inte får sitta där eller någonting.
Ja.
Nej. Det är Björn Wiman. Jag tittar rakt in i ett rödlätt skägg. Då är det Björn Wiman som i princip marscherar förbi mig och militär skriker god morgon! Ja, god morgon Björn. Men då är han redan borta. Då ser jag bara hans stjärt som guppar iväg. Och då tänker jag liksom, vad är det här?
Ja.
Sen ser jag inte röken av honom. För sen är det ju då, sen drar det igång med det gamla vanliga, man ska intervjua och signera och sådär. Sen ser jag inte honom igen.
Sen, vad är frågan då?
Nej, men det undrar jag också.
Nej, men det är som Peter Englund. Det är lite som Peter Englund. Han har varit med och enhälligt röstat igenom Peter Hanske och sen bara, jag vill inte vara med och festa.
Nej,
jag kommer inte komma.
Min hänger kvar i garderoben.
Nej, jag tänker inte komma.
Och det löjliga är då, och det här
riktiga... Oj, förlåt.
Det här har Gunilla inget ansvar för, utan det här tar jag 100% ansvar för. Men jag skulle vilja rikta mig direkt till dig Björn, för jag misstänker att du sitter och lyssnar och väntar på att du själv ska nämna sina poddar. Och då vill jag bara säga på eget bevåg, jag har haft mina duster i massmedia. Jag vet att jag skrev att det kanske var lite over the top att ni hade en orkester när det här tåget skulle tuffa iväg med miljötåg. Ni hade representanter för det tåget med på Finlandsfärjan. Jag ska inte ställa några frågor om Finlandsfärjor och hur de påverkar miljön. Jag lämnar det åt proffsen. Jag vill inte vara indiskret
som
på minsta
vis. Som Greta Thunberg säger, vi måste lyssna på vetenskapen.
Jag lyssnar endast på vetenskapen. Du och jag Björn, vi kan lägga ner våra vapen eller aldrig ens ta upp dem när det gäller just Finlandsfärjor och deras avtryck. Nej, jag har inte sagt något. Tyst Björn, jag har inte sagt något. Men det jag ville säga var, jag vill säga förlåt för det här med, det är klart att ni ska få ha en blåsorkester. Jag tänker inte berätta att det var några läsare jag träffade under den här Finlandsfärjan eller kryssningen. Jag tänker inte berätta för dig att de sa att det var väldigt tråkigt på den tågresan som de hade varit på. Att det var en väldigt tråkig guidad tur. Och att man inte kunde duscha på tåget och allt möjligt vad det nu var. Det är endast ont förtal. Jag är övertygad om att de ljög mig rakt upp i ansiktet. Enbart av illvilja mot Dagens Nyheter. Så det lämnar vi också där hemma. Men det jag verkligen vill få sagt här, Björn, det är att jag ska ta två exempel. Ebba Witt-Brattström och jag, vi har storbråkat på Expressen Kultur om transpersoners rättigheter. Marianne Lindberg De Geer och jag har haft en veritabel catfight om kulturtanter och sånt där.
Det var väldigt otäckt.
Det var jätteotäckt. Stickor och strån rök. Vad har vi för relation idag? Ebba Witt-Brattström är alltid ett under av trevlighet. Åsa Linderborg hör också till dem. Åsa Linderborg har också bråkat om huruvida det är rätt att vara Sängdal och tycker att våldtäktsmän är gentlemän. Man kan skilja på sakperson. Jag har en yppersta relation till alla de här personerna. Så jag tycker, Björn, nu när du faktiskt är kulturchef och allting, och jag vill också ge dig faktiskt, jag vill vara så generös att jag berömmer dig för att du går till storms mot sånt som du tycker är fel. Du står upp för dina åsikter. Du är en krigare för sanning, rättvisa. Du har ett tydligt patos. Men det jag kan tycka är en liten bock i marginalen, det är just det här att på ett så närmast blåsorkesterlikt sätt markera mot personer som har skrivit saker om ditt tåg som du inte tycker om. Eller som har kommit med små, försiktiga, närmast blyga, för gett mig gay-betonade påpekanden om att du kanske inte alltid var som en bebisinfröken när du var chef för Expressen. Det räcker med, alltså du behöver inte ta is och spricka, Björn. Det var bara det jag ville ha sagt.
Tack.
God jul!
God jul!
Var hänt mer berömda glöd? Är jag ej längre värd några strålar då? Har intresset slocknat så? Om inte så uppfyll denna önskningen ifrån en underdånigt huttrande vän. Höge herr sol, titta ned på mig.